Då ska vi fortsätta ikväll med människan. Vi talade förra gången om människans skapelse och försökte göra en sammanställning av vad Bibeln säger om människans tillkomst, hennes natur och karaktär och hennes syndafall. Nu tänkte jag idag att vi skulle ställa Bibelns lära om människan i relation till utvecklingsläran. Och jag ska ta upp en del punkter som visar hur omöjligt det är att kombinera utvecklingsläran med Bibelns lära om människan. Enligt Bibeln så är ju människan inte ett förädlat djur utan en Guds särskilda skapelse. Människan är tydligt skild, artskild, väsensskild från djurvärlden. Djuren, dess olika släkten, fåglar och fiskar, olika landdjur, de skapades av Gud i grupper genom ordet, genom ett gudomligt beslut. Men när Gud skapade människan, då skapade han inte en stor grupp, utan han skapade två människor. Först en man och sedan av mannen också en kvinna. Och han gjorde människan olik alla andra skapade varelser. Och människan blev föremål för Guds särskilda intresse och omsorg. När Gud skapade människan så rådslog han inom sig själv. Han är ju i en enhet, samtidigt tre personer. Och inom den heliga treenigheten, Fadern, Sonen och Anden, rådslog han innan människan skapade. Låt oss göra människor eller människan till vår bild, till att bli oss lik. Och när människan skapas så skapas hon till att råda över allt annat som Gud har skapat. Hon ska råda över hela skapelsen, alla andra skapade varelser. Och vi får också veta att bland alla djuren så fanns det inte ett enda djur som passade till att bli Adams följeslagare och hjälp. Innan ännu kvinnan hade skapats så är frågan den vem som ska kunna stå vid mannens sida och vara på samma nivå som han. Alltså vara passande, korresponderande inför honom, korrespondera mot hans natur och även behov. Och det finns inte ett enda djur som kan mäta sig med människan och passa åt människan. Och så skapas ju då kvinnan av mannen och är alltså av samma natur, inte en lägre natur än mannen utan av samma natur. Och av Bibeln får vi också veta att människan från första stund är en färdig, fullkomlig människa, inte ett outvecklat förstadium till en människa. Någonting som så småningom kan lära sig att bruka ett språk eller bruka verktyg eller förstå vad som är rätt och fel. Utan från första stund är det en varelse som är intelligent, som kan tänka och handla och som är moraliskt medveten, som av Gud har fått kunskap, en implanterad kunskap om sanning. Och är alltså ansvarig inför Gud, vet vad som är rätt och vad som är fel. Och hon är från början fullkomlig så att hon rättar sig i allting efter vad Gud lär. Rättar sig allt efter Guds lag. Hon är rationell, hon tänker och hon talar. Hon är utrustad med talförmåga och språk redan från första stund. Hon kan förstå när Gud talar till henne och hon kan i sin tur tala till Gud. Hon behöver alltså inte först genomgå någon speciell språkträning för att kunna tala med Gud och förstå Guds tal. Ja, denna Bibelns skildring av människan skiljer sig ju kapitalt från modern evolutionistisk antropologi. Antropologi betyder ju läran om människan. Enligt modern antropologi så är människan ingenting annat än ett djur. Det är bara fråga om en gradskillnad, inte en artskillnad. Och människorna har i tusentals år levt i trädkronorna eller i grottor. De har meddelat sig med varann bara genom grymtningar och skrik och varit okunniga om språk. De har i årtusenden saknat kunskap om Gud eller om religion eller om rätt och om fel. Det finns alltså här ingen som helst plats för en Guds avbild. Och enligt evolutionistisk syn så kan det heller aldrig ha funnits två verkliga människor som hette Adam och Eva. Det kan bara ha funnits ett stort antal djur. Djur som blev mer och mer mänskliga, människolika. Det är frågan om en, säger man, en långvarig och ytterst komplicerad hominiseringsprocess. Homo betyder människa och hominiseringsprocess betyder då utveckling mot att bli människa. Hela tanken på ett enda par från vilket alla människor härstammar är främmande för utvecklingsläran, är främmande för modern antropologi. Sen ska vi se vidare hur utvecklingsläran förhåller sig till Bibelns lära om arvsynden, människans syndafördärv, hennes syndafall. Bibeln lär att människosläktet är en enhet, det härstammar från samma föräldrar och det är särskilt viktigt för arvsynsläran. Arvsynsläran är oförenlig med evolutionismen. Enligt Paulus så har alla ärvt syndafördärv och skuld ifrån Adam. Det står som genom en enda människa har synden kommit in i världen och genom synden döden. Romarbrevet 5:12. Och enligt Bibeln så är världen från början utan synd. Vi får veta upprepade gånger i första Moseboks första kapitel att allt som Gud har gjort det är gott. Och han såg på det han hade gjort och se det var gott. Och när alltsammans är färdigt och skapelsens krona står där, människan, man och kvinna, då säger Gud och se det var mycket gott. Det vill säga det var fullkomligt. I första Moseboks andra kapitel får vi lära oss mycket tydligt att människan redan från början var en moralisk varelse och att Gud förväntade sig att människan håller hans bud. Det står ju att hon var skapad till Guds bild eller i Guds avbild och det betyder, det får vi veta i Efesierbrevet och Kolosserbrevet, det betyder att hon var, hade kunskapen om Gud och att hon var helig och rättfärdig. Men enligt evolutionismen så var människorna en gång djur som hängde i sina svansar bland träden. Att bita, att slåss, att döda, att stjäla från varann, det var deras verkliga, deras sanna natur. Böjelsen till det onda är alltså någonting som vi har fått med oss från djungeln. Dagens människor är 1000 gånger bättre än de var för 100 000 år sedan. Om 100 000 år framåt i tiden så kommer de att vara 1000 gånger bättre än de är idag. Det är alltså som det står i visan, det blir bättre och bättre dag för dag. Men Bibeln är det motsatta. Det var fullkomligt när Gud hade skapat allt samman. Det stod där mycket gott. Och sedan har det blivit sämre. Kapitalt sämre genom syndafallet. Och istället för att ha att göra med människor som är fullkomliga i kunskap och är heliga och rättfärdiga, så kommer det att vara så när Jesus kommer tillbaka för att döma världen. Månne jag ska finna tro på jorden. Några som genom tron har en tillräknad helighet och rättfärdighet. Vi har kommit en bra bit på väg sedan vi dinglade i våra svansar bland träden, sa en evolutionistisk teolog för några år sedan. Enligt den evolutionistiska filosofin så är arvsynden alltså bara en rest av djuret i oss. Och för detta kan vi inte ställas till svars. Man kan inte anklaga och döma människor som gör tokiga ting, utan det är inte deras fel. De är ju bara en produkt av miljön. Och det är bara djuret hos dem som ännu inte har förädlats bort genom lämpliga korsningar. Tanken på att hela människosläktet har en stamfar som föll i synd och att han syndar för där vår skull överförts till alla hans avkomlingar som har fötts på naturligt sätt, det måste överges. Om man accepterar evolutionismens syn på människan och skapelsen. Följden har blivit att kristna som har accepterat evolutionismen, de lär också att ordet Adam i första Mosebok 1 och 2 inte betecknar en individ utan endast är ett namn på hela människosläktet. Då ska vi gå till frågan om syndafallet och utvecklingsläran. Att jag tar upp det här beror på att det finns en uppfattning som man kallar för teistisk evolutionism. Det vill säga, det är sådana som vill vara gudsdyrkare eller kristna och menar att man kan kombinera utvecklingsläran och Guds tro eller kristen tro, och så säger man, det behöver inte vara någon motsättning här, utan jag tänker mig att det har gått till så som utvecklingsläran säger, men jag ser Gud bakom allsammans, det är han som ytterst har stått bakom. Jag tar upp det här därför att det visar hur blind och förledd man är om man ger sig in på en sån kompromiss. Det är totalt omöjligt att förena kristendom med utvecklingsläran.